Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till podden. I avsnitt 196 om fäktning och dueller frågade jag gästen Henning Österberg vad han ville veta mer om. Och han undrade över hur vi ska kommunicera med människor i framtiden när det till exempel handlar om att varna för radioaktivt avfall. Och nästan direkt fick jag tips på en som faktiskt funderat över det. En person som också är en auktoritet när det gäller utdöda språk. Så avsnittet handlar både om hur människor kommunicerade förr och hur vi ska kommunicera med framtiden. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
När människan började utveckla ett språk kan vi inte med säkerhet veta. Men de äldsta skriftspråken vi känner till är den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna som båda har mer än 5000 år på nacken. Den som ska berätta för oss om utdöda och framtida språk är Ola Vikander. Han är författare, översättare och teolog, verksam vid Lunds universitet. Han har skrivit flera språkvetenskapliga böcker och disputerade för några år sedan i ämnet Gamla testamentets exegetik. Ola har också gett ut flera skönlitterära böcker. Varsågoda, allt vill att veta om utdöda och framtida språk med Ola Vikander.
Hej och välkommen till podden Ola Vikander.
God dagens!
Du är exeget och språkhistoriker.
Ja.
Ja. Vid Lunds universitet, även om du har gjort en liten utflykt till Uppsala nu ett år.
Ja, just så.
Ja. Idag ska vi prata om utdöda och lite faktiskt om framtidens språk också. Hur började ditt intresse för gamla språk egentligen?
Ja, det där är en fråga jag får ganska ofta. Det började pinsamt nog genom familjebakgrund. Jag växte upp i ett hem med två klassiker och klassiska historiker och arkeologer som föräldrar. Och det gjorde att detta med äldre språk av olika slag liksom satt i väggarna, och det ledde till att min kära far började lära mig klassiska språk, framförallt latin och grekiska, när jag var ganska ung. Och sen så väckte det en fascination hos mig, och det ledde till att jag började läsa hebreiska, och det ledde till att jag började läsa ugaritiska, och sen rullade det vidare så att säga.
Men du verkar vara en riktig polyglott. Hur många språk behärskar du egentligen?
Det beror på helt vad man menar med behärskar. Alltså. Jag har nog ägnat mig åt över 20. Alltså. Men jag skulle säga, återigen, när det handlar om klassiska språk så är det svårt att säga var behärskar gränsen går. Därför att där handlar det om språk man normalt inte talar, även om undantag sker, utan språk man läser. Men en 10-15 stycken, det är där det ligger. Är man generös lägger man till, och några är man mindre generös drar man från några. Men där någonstans.
Precis, och sen så alla kan ju prata lite danska också.
Jo, Jo då, jag kan ta mig fram någorlunda på danska. Ja. Du tänker, detta klassiska språk.
Ja, precis. Ja. Jo. Men berätta lite grann, finns det några speciella utmaningar då med att ta sig an utdöda språk?
Ja, alltså det finns ju både saker som är lättare och saker som är svårare än att syssla med framförallt med moderna språk. Det som gör det lättare är ju det att man måste inte börja med att slå in oerhörda mängder glosor. Det kan man göra efterhand sen, därför att just det är väldigt sällan man aktivt ska tala språken. En svårighet för vissa det är ju det att man läser på ett helt annat sätt. Jag kom in i det där tidigt, så för mig var det inte så svårt, men för folk som börjar i vuxen ålder med klassiskt språk kan de bli förvånade, därför att om man läser ett modernt språk, då börjar man kanske med att säga detta är min röda tröja, ge mig två öl eller vad som helst, och så lär man sig fraser och så får man liksom plockar man in och så här. Men när man läser det traditionella sättet att läsa ett klassiskt språk än idag, det är ju faktiskt det att man börjar med att lära sig grammatiken, och i många fall handlar det om formläran, även om det inte är uteslutande det. Man börjar liksom dag ett med det och liksom får ett skelett för hela språkets struktur och just formläran och syntaxen. Och sen plockar man in fraseologin och ordläran, ordkunskapen efter det.
I många fall är det ju svårt att veta hur språken talades. Är det viktigt att förstå det, tror du?
Ja, det beror på vad du menar med hur språken talades. Det kan dels ju betyda hur man uttryckte sig i dagligt tal. Och det beror ju på vilket språk det är. Det finns språk, där klassiska språk och antika språk, där vi har lite insikt i det. Därför att det finns texter som återger mer pratiga situationer. Mm. Vilket man ofta då kan se ser ganska annorlunda ut än den litterära stilen. Latin är ett bra exempel på det, där det finns en del texter där de går över på ett mer liksom pratigt språk. Och sådär, man kan se inskrifter som använder liksom ovårdad stavning och sådär, vilket ger antydningar om hur man kanske talade mer i dagliga situationer. Ja.
Och den tidens latinlärare gick såklart bananas över den här ovårdade skriften då.
Jo, alltså det kan man ju se. Det finns antik litteratur där de håller på och grälar om liksom, säg inte så, skriv inte så och sådär. Det gjorde man då precis lika mycket som nu. En av de mest fascinerande sakerna som det forskas en hel del på. Jag har en kollega i mitt forskningsprogram i Uppsala som håller på med det där bland annat. Han är från Cambridge. Det är sånt där att man kan se att riktigt tidigt latin använder en del uttryckssätt som sen så att säga försvinner ur det klassiska språket. De sorteras ut, de får inte vara med. Men sen när det klassiska språket börjar bryta samman och det blir vulgärlatin som det kallas, vulgärlatin, så kan man se att de där grejerna har liksom överlevt under ytan, va? Så de har funnits i talspråket fast de inte riktigt ansågs okej att skriva. Men sen när normerna börjar bryta samman så dyker de upp igen, och det är rätt fascinerande.
Oerhört intressant. Mm. Livskraftiga.
Precis, de har funnits i tal. Ja, precis.
Om vi tittar på världens språk idag, vet man hur många språk som finns i världen?
Ja, man brukar sätta någon sorts schablonsumma på kring 6000. Mm.
Där någonstans. Ja. Men hur många av de här är utrotningshotade då?
Ja, det kan jag ingen siffra på, men många. Ja. Många. Jag har faktiskt ingen siffra i huvudet. Nej. På hur många det är, men många. Alltså ja. Det finns ju väldigt många språk som har mycket få talare idag. Ja, vi pratar ju om, det finns ju språk som har två talare och såna här saker. Så finns det å andra sidan en del språk som inte har mer än 100-150, men ändå aldrig har haft fler, därför att de har varit spridda över stora arealer. Sibirien finns det en del sådana språk som liksom aldrig var. Det har varit så liten densitet på befolkningen, så det har aldrig varit fler. Men många, det finns ju gott om språk som är väldigt tillbakaträngda idag. Ja. Det gör det.
Men kan du som språkvetare känna sorg över det, att språk är på väg att
försvinna? Ja, verkligen. Alltså. Det är ett stort problem, alltså, därför att det är gott om språk som drabbas av det här som kallas för domänförlust. Det är alltså när ett språk i och för sig lever, men där man anser att man ska inte använda det i vissa situationer. Den stereotypa situationen är engelska på marknaden. Mm. När man åker in till stan så byter man till engelska. Eller när man åker till universitetet så byter man till franska. Eller kinesiska, eller vilket språk, arabiska, vilket språk det nu är. Och det gör ju då att man pratar bara det gamla språket med gamla farmor till sist, så att säga. Och när det händer så börjar språken liksom trängas tillbaka och drabbas av en slags känsla av dålig status. Liksom att, nej, men är man fin ska man inte prata så där. Och då blir det till sist att man har kanske inte ord för vissa begrepp. Man skapar inte ord för vissa begrepp på det egna språket. Och då har man just, då har ett språk förlorat domäner. Och det är en väg mot undergång för språk. Och det är tragiskt när det händer.
Ja. En fråga som jag ofta har funderat över är det här med skillnaden mellan språk och dialekter.
Mm.
För att det finns ju vissa då, är man i Valencia-trakten så hävdar de att de pratar valenciano, ja, eller Valencia då. Och sen så säger de att det har ingenting med katalanska att göra, men det är ju nästan exakt samma språk. Och likadant med Serbien och Kroatien då, även om de har olika alfabet och kanske till viss del olika ordförråd. Finns det något sätt då för lingvister att säga vad som är en dialekt och vad som är ett språk?
Ja, det finns ju ett väldigt klassiskt citat av en språkforskare som han heter Weinreich, och citatet är illustrativt nog på jiddisch, och det låter så här: Asprach is a dialekt mit an Armee und a Flott. Språken dialekt med en armé och en flotta.
Ja.
Och det ligger ju något i det, va? Men rent språkvetenskapligt, så den enda gräns man kan dra rent språkvetenskapligt är ju inbördes förståelighet. Mm.
Men eftersom jag förstod det där jiddisch, då kanske jiddisch bara är en svensk dialekt då egentligen?
Eller, ja, tysk snarare.
Ja, okay, ja.
Nej, men jiddisch är ingen tysk dialekt, för jiddisch innehåller idag, för jiddisch innehåller, jag har inte varit på väldigt länge, för jiddisch innehåller tillräckligt mycket språkmaterial från slaviska språk, från hebreiska, från arameiska, som gör att en tysktalande person kan ofta förstå rätt mycket av en jiddisch text, men sen plötsligt kommer någonting där det bara va? Och det visar att det är någonting annat, va? Och jiddisch började bli något annat redan under medeltiden, började divergera från tyska. Och så där är det alltså, att det, jag menar, man kan diskutera det här med svenska, norska, danska. Ur ett rent lingvistiskt perspektiv skulle man kunna säga att åtminstone svenska och danska och bokmål är dialekter av östnordiska. Sen har de ju fått olika standarder, så det har blivit så lite, om man säger att det är dialekter av östnordiska, så är det i så fall så att östnordiska är ett starkt pluricentriskt språk, och ett pluricentriskt språk, det är alltså ett språk som har flera olika standarder som skiljer sig. Engelska är ett sådant till exempel, där stavningen är standardiserad flera olika gånger. Det finns en amerikansk standard, det finns flera brittiska standarder och sådär. Men det är lite av en bedömningsfråga.
Uh-huh.
Det är det. Och det måste det få. Det mest extrema exemplet är kinesiska. Så där det av nationalistiska skäl hävdas ibland att det finns ett kinesiskt språk, och det är nonsens. Eller ja, det finns flera olika kinesiska språk som av politiska skäl kallas dialekter.
Mm.
Och så finns det standardkinesiskan, mandarinkinesiskan, som man lär sig i skolan för att kunna komma, om man inte är från det mandarintalande området, för att kunna tala med folk från andra delar av landet. Samma sak gäller arabiska, där man har massor av olika arabiska så kallade dialekter som kan skilja sig minst lika mycket som svenska skiljer sig från tyska, om du jämför Marocko och Irak till exempel. Det är som helt olika språk.
Men så
finns det också standardarabiskan som man lär sig i skolan och som man använder i formella sammanhang. Och, ja, är det språk eller dialekter? Ja, det beror lite på.
Mm, just det. Alltså det finns ju två stora språkgrupper då, som är dels de indoeuropeiska språken och dels de afroasiatiska språken, ja, där de semitiska språken ingår då, som arabiska och hebreiska. Kan du berätta lite kort om de här språkgrupperna, var de kommer ifrån och hur man sprider sig?
Ja, alltså de två språkgrupperna, den indoeuropeiska och den afroasiatiska, de har ju på många sätt, alltså den indoeuropeiska har dominerat och dominerar Europa och Sydasien, och sen också då med kolonialtiden har den spritt sig över hela jorden. Och de afroasiatiska har dominerat det vi kallar Främre Orienten under mycket lång tid. Ja, alltså de indoeuropeiska språken, av vilka svenska är ett och latinet är ett och hettitiska är ett annat och forniriska är ett, och det är en stor grupp. Den verkar ha spridit sig från ett område, ja, någonstans södra Ryssland, Ukraina, där någonstans, och kanske en spridning som började för kanske säg 6000 år sedan eller så. Och därifrån expanderade den delvis ganska fort. Det verkar idag som att det till stor del berodde på att de som talade det här för ur indoeuropeiska, de hade tillgång till hästar och de hade tillgång till vagnar och så här. Och det gjorde dem väldigt mobila helt enkelt, och de kunde därmed röra sig snabbt över stora områden, och det ser vi resultatet av idag. Det är därför vi har så mycket indoeuropeiska i hela Europa, norra Indien och idag indirekt då hela världen, men så ser det ut att ha gått till. De afroasiatiska språken Av vilka alltså de semitiska språken som hebreiska och arabiska och akkadiska och ugaritiska är en gren. Ja, exakt var de hörde hemma från början, det är lite mer omtvistat. Vissa säger norra Afrika, vissa säger över på det som idag är den arabiska halvöns sida. Och vissa säger Levanten bara allmänt. Den språkgruppen tycks ha börjat sprida sig tidigare. Alltså den har sin ursprung längre tillbaka än 6000 år före, utan vi pratar ett antal tusen år tidigare, det är oklart hur mycket. Och det gör också att den afroasiatiska språkgruppens olika grenar, varav semitiska alltså är en, de är mycket, mycket mer divergerande. De skiljer sig mycket mer internt än vad de indoeuropeiska språken oftast gör. Den kändaste av de andra grenarna där, det är fornegyptiskan och dess avläggare koptiskan, som är en egen liten gren. Och den bara skillnaden mellan egyptiska, alltså fornegyptiska, och semitiska språk, det är en stor skillnad. Man ser att de är släkt, men det har hänt mycket däremellan. Alltså.
Och det beror på den längre tiden?
Ja, sannolikt. De har varit åtskilda längre, helt enkelt.
Ja. Sen finns det som kallas för isolatspråk. Baskisan är ett exempel på det. Det hörs ju på namnet att de verkar vara utan nära släktingar på något sätt. Finns det några teorier kring de här språken?
Ja, alltså vad det gäller baskiska så är väl en ganska vanlig tanke är ju helt enkelt att baskiska är en rest av något som talades där innan indoeuropeerna kom dit. Mm. Och det är en mycket sannolik förklaring. Mm. Att det kan ha funnits massor av släktingar till baskiska. Det är bara det att vi vet knappt något om dem. Det finns en del antika inskrifter som kanske är släkt med dagens baskiska, men det är väldigt oklart och hur det exakt hänger ihop. Men det är helt enkelt en kvarvarande rest av vad som, det kan ha funnits tusen andra baskisk besläktade språk då, men de dog ut. Va? Samma sak gäller det första skrivna språk vi känner till, sumeriskan i södra delen av det som idag är Irak. Vi känner inte till några släktingar till sumeriska. Men det fanns ju säkert. Det är högst sannolikt att det fanns. Det är bara det att vi vet inget om dem. Mm. Och då framstår de som såna här isolerade öar. Etruskiska är sannolikt ett annat. Det finns några små släktingar till etruskiska, men de är så små så de är knappt att räkna med. Men det fanns antagligen fler där. Det är bara det att det är språk som kallas för lemniska och rätiska. Lemniska är i princip en enda text som är bevarad på, så det är inte mycket att räkna med. Men det fanns säkert mer, det är bara det att det inte är nedskrivet.
Men du var inne på sumeriska. Ja. De flesta kanske känner till sumeriska genom kilskriften, som är ett av de äldsta belagda skriftspråken.
Sannolikt det äldsta. Eller ja, det och de egyptiska hieroglyferna, de tävlar alltså med vem som är precis först. Men
det är lite intressant, för det finns olika sorters tecken. Ja. Det finns ordtecken som ju då är som i hieroglyferna, att det är en fågel som betecknar en fågel i princip då, eller motsvarande. Och sen finns det också stavningstecken som det som vi jobbar med, bokstäver och liknande.
Ja, inga tecken för enskilda bokstäver.
Nej, okay, men
stavelser.
Stavelseord. Ja. Och sen finns det något tredje som kallas för determinativer.
Ja, determinativer. Det är alltså om tecken som inte uttalas, men som markerar vilken typ av ord det står bredvid. Alltså det finns ett tecken nish. Nish betyder trä på sumeriska, och då sätter man det bredvid, ofta bredvid saker av trä till exempel. Kursivt kan jag nämna det att de egyptiska hieroglyferna fungerar väldigt likt. Alltså även där har du alltså tecken för hela ord, tecken för, där är det inte stavelser utan konsonantkombinationer. Och några egna, de har faktiskt några enstaka tecken för enstaka konsonanter och determinativer. Så det är väldigt liknande typ av system faktiskt.
Ja. Men kan man se någon progression där? Att det började med mer bildtecken och så blev det mer stavningstecken så småningom?
Ja, lite vagt kanske. Alltså de allra tidigaste kilskriftstecknen är bilder från början. Men det här att använda dem även för att beteckna stavelser, det kommer jättefort. Alltså. Och det fungerar på rebus-principen. Alltså. Ett klassiskt exempel är några av de här tidigaste, där det finns då det finns ett tecken som visar ett vassrör, va? Som på sumeriska heter gi. Och då börjar man använda det även för att beteckna verbet gi som betyder återkomma eller återlämna. Okay. Och det finns ju ingen som helst koppling mellan ett vassrör och återkomma eller återlämna förutom att de låter likadant. Mm. Och då har man liksom börjat läsa det som en stavelse och sen exploderar det där, den principen.
Intressant. Men som jag förstod det var det lite kameralt från början också, att man skrev ner liksom varor och förteckningar.
Ja,
och sådär.
Ja, visst. Så mycket säd, så många oxar. Visst, det är väldigt kameralt. Bokföringsverksamhet i väldigt hög utsträckning. Mm.
Men blev sumeriska så småningom då mer ett kulturspråk?
Oh ja, det blev ett högkulturspråk och ett litterärt språk inte minst. Och det där kan man se på att sen när tvåflodslandet börjar domineras allt tydligare av folk som talar semitiska språk, närmare bestämt akkadiska, så fortsatte de lära sig sumeriska i dåtidens universitet och kopiera de sumeriska klassikerna. Det var ofta det som skrivareleverna fick göra. De fick kopiera de sumeriskspråkiga klassikerna. Liksom. Det var deras klassiska litteratur. Mm. Vi vet inte exakt när sumeriska dog ut som talspråk. Kanske någonstans kring 2000 före Kristus strecket. Men vi vet inte exakt. Men det vi vet är att sen fortsatte de akkadisktalande lärde att skriva sumeriska så gott de kunde. Men där uppstår ju också ett intressant problem, därför att väldigt mycket av de sumeriska litterära texter vi har bevarade är inte skrivna av sumerer, utan de är skrivna av folk som lärde sig sumeriska som ett klassiskt språk.
Ja,
och då kan vi inte vara säkra på i vilken mån de skrev rätt alltid. Va? Så där finns en slags lagerproblematik. Vi får väldigt mycket av sumeriskan filtrerad genom akkadisktalande personer.
Ja.
Och det skapar en speciell språkvetenskaplig utmaning.
Ja, men superspännande. En annan spännande detalj med sumeriskan som jag läser i din bok, det var ju det här med emesal, det här språket
det.
Som jag förstår, alltså att i vissa situationer så kunde man skriva nästan ett eget språk när det handlade om kvinnliga huvudpersoner.
Ja, ungefär så. Det är, för att i litterära texter så är det ibland när gudinnor talar och sådär, så talas det emesal, den tunna tungan, den fina tungan, som är någon form av, jag brukar ofta beskriva som ett kvinnospråk. Vi vet ju inte riktigt hur det här fungerade i praktiken, va? Men det är sumeriska, men vissa ord ser annorlunda ut. Gud heter inte Dingir utan Dimmer. Det är så här, jag heter inte Nai utan Mai eller Me. Alltså det är så här små ljudändringar och sådär. Det är fascinerande.
När vi ändå är inne på akkadiska, alltså, då är det ju de assyriska och babyloniska kulturerna bland annat, som pratar olika typer av akkadiska.
Yep.
Och Gilgamesh-eposet är väl också författat på akkadiska?
Ja, de första versionerna av Gilgamesh-berättelserna är faktiskt på sumeriska, men då var det som små episodiska noveller nästan.
Just det, ja.
Men när det faktiskt blir ett epos, då är det akkadiska. Och sen är det flera olika versioner av det också under historien, men ja, det är akkadiska. Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tvärkast. Låt oss prata lite om sanskrit.
Ja, låt oss prata om sanskrit. Ja,
det är ju också ett indoeuropeiskt språk.
Ja,
de då är på många sätt ett upphöjt och heligt språk.
Ja, eller det kan man säga.
Sanskrit används ju idag.
Mm.
Innebär det då att det inte är utdött? Eller hur ska man se på det där?
Det är ju en definitionsfråga. Alltså, sanskrit är har inte varit ett modersmål på väldigt, väldigt länge. Och man kan ju säga så här att sanskrit i sin klassiska form är i sig ett liksom litterärt format språk. Däremot så finns det gott om människor som behärskar sanskrit väl nog att skriva på det, och i vissa sammanhang till och med tala det. Och det gör folk ibland.
Ja.
Men det är ingen som har det som modersmål, även om det finns vissa som säger att de har det. Men det används aktivt.
Ja. Men kan man jämföra det på det sättet med latin, att det är liksom ett kulturspråk
på
något sätt?
Det är väldigt, väldigt, har väldigt likt den roll latin hade i Europa, sig på 1600-1700-talet.
Ja, ja. När du berättar om sanskrit i din bok så får man ju något av en aha-upplevelse. Det är otroligt mycket likheter med våra europeiska språk.
Ja, svenskan. Visst. Han sitter, heter Sidati och sådär. Ja, visst.
Ja.
Det var ju alltså upptäckten, den västerländska upptäckten ska jag säga, av sanskriten som gjorde att den jämförande indoeuropeiska språkvetenskapen sparkade igång.
Men var det då man förstod att det fanns någonting som hette indoeuropeiska språk?
Ja, man använde, vid det då talar vi alltså sent 1700-tal, och då använde man inte ordet indoeuropeisk, det kommer senare. Men det är det alltså. Det kändaste exemplet, kanske inte riktigt det första, men det kändaste är ett anförande som ska ha hållits, jag tror 1786, av en man som heter William Jones, där han säger att Han talar om att ingen filolog skulle kunna titta på latin, sanskrit och grekiska utan att without considering them to have sprung from some earlier source which perhaps no longer exists. Och det är urindoeuropeiska. Han säger inte urindoeuropeiska för det ordet var inte uppfunnet, men det är det han menar.
Just det. Så man förstod ganska tidigt att det fanns någon slags urindoeuropeiska som alla de här andra språken hade utvecklats från. Och som jag har förstått det så den här jämförande språkvetenskapen har ju också intresserat sig för att på något sätt rekonstruera den här urindoeuropeiska.
Ja. Det är dess stora verksamhet till och med. Att rekonstruera det språk ur vilket de indoeuropeiska språken, från vilket de indoeuropeiska språken härstammar, och det har man kommit väldigt, väldigt långt med.
Och då gör man än idag. Man forskar baklänges på något sätt från olika håll då, försöker hitta gemensamma rötter. Och
absolut,
sådär.
Det är precis det man gör. Och en av nycklarna till det där som blev klar redan under 1800-talet är det som kallas för ljudlagar. Det är alltså den här grundläggande principen att när språk förändras så gör de det inte hur som helst, utan varje språk förändras ur sina tidigare stadier. Ljuden ändras enligt vissa specifika mönster. Sen kan de mönstren vara helt olika i olika språk, men man kan alltså för varje givet språk eller till och med dialekt identifiera lagbundna utvecklingsmönster. Och de där kan man ju alltså sen då vrida baklänges om man har tillräckligt många språk att titta på och se vad är det sannolika ursprunget till alla de här. Man kan till exempel se det här att fot heter pes på latin och pos på grekiska och bad på sanskrit. Där ser du att alla de tre fallen börjar på p, men i de germanska språken börjar på f. Mm. Fot och fot och fos. Mm. Och det är just en sån här ljudlag, i det fallet den kanske kändaste av alla, den så kallade Grimms lag, som säger att ljud som alltså p, t och k på urindoeuropeiska blev på tidig germanska blev det f, f och h av det. Och det är därför vi har fot medan man har bad på sanskrit.
Just det. Och det var samma Grimm som nedtecknade sagorna?
Ja, en av dem.
Ja, just det.
En av bröderna Grimm.
Ja, som också var språkvetare.
Ja, oh ja. Ja.
En grej med sanskrit också, hur man ska tolka sanskrit, har ju varit att det har funnits något av en clash mellan då, alltså västerländska, de har, inom citattecken, och inhemska uttolkare. Eftersom de inhemska då har kanske varit då lite mer filosofiskt eller religiöst inriktade och sett saker kanske i sanskrit och hittat någon slags, alltså dimensioner i det som man inte hittar om man bara går in som vad ska man säga, vanlig forskare.
Ja, men det ligger mycket i det, alltså tar jag också upp i boken där. Att det är så att sanskrit har studerats och den studerade traditionen har hållits vid liv på ett extremt livaktigt sätt av de lärde braminerna i Indien i generation efter generation. Och metoden där har ju ofta varit A, utan tillärning av mycket, mycket långa textpassager på vers ofta. Och B, kommentarskrivande, där man skriver kommentarer till en text och sen skriver man en kommentar till kommentaren och sen skriver man en kommentar till kommentar till kommentaren och sen skriver man en kommentar till kommentar till kommentaren. Alltså det påminner ganska mycket om det man ser även i judisk texttradition, där man har gjort precis så med den hebreiska bibeln och Talmud, att man skriver texten och så skriver man en kommentar och så skriver man en kommentar till kommentaren. Det är väldigt liknande. Och det där har ju gjort att det finns passager, gott om passager i sanskrittexter där det finns en så att säga traditionell förståelse i någon brahminsk riktning av vad det här betyder, där det har då vuxit fram en betydelse över genom århundradenas lopp. Mm. Medan då kanske västerländskt skola, då, om jag får använda en slarvig term, språkhistoriker menar att man nu måste skära bort lager här och titta på vad är den äldsta tidigaste betydelsen. Det är precis samma typ av situation som vi har i bibelvetenskapen, där den historiskt kritiska bibelvetenskapen gärna vill tillbaka, inte uteslutande, men till stor del vill tillbaka till några av den tidigaste betydelsen, medan då senare teologer kan ha lagrat betydelser ovanpå. Ja. Och båda de där perspektiven är intressanta. Va? Mm. De ger olika svar, för de svarar egentligen på olika frågor. Den ena svarar på frågan, hur har en viss text kommit att läsas i en tradition? Mm. Den andra försöker svara på frågan, vad betyder det när det först talades eller skrevs? Och båda de frågorna är relevanta. Man måste bara inse att det är olika frågor.
Mm, mm. En annan grej med sanskrit som är otroligt fascinerande, det är att liksom det är sammansättningarna.
Ja.
Att ord kan sätta samman till extremt långa.
Ja, närmast hur långt som helst. Alltså, det är grunden samma princip som vi har på svenska eller tyska, dock är ju engelska, men på svenska och tyska kan vi göra jättelånga sammansättningar av substantiv. Tvångsdocent, kompetensförklaring, ett autentiskt exempel.
Knäckebröd, maskinsoperatör.
Ja, och precis. Det finns så här tyska exempel på som är liksom 12 ord i rad. Och så här. Sanskrit är det samma system. Mm. Det var bara det att ju mer liksom litterärt sanskrit blev, ju mer började man köra det där in i väggen, som en känd tänkare sa. Köra rakt in i kaklet med det här. Man kan hitta liksom ord som har liksom 25 led och såna här saker. Och det kan vara ganska krångligt. Ingen kan ju naturligtvis ha talat på det sättet. Nej, men det funkar i skrift, va? Därför man bara tar principen och fortsätter. Men det gör då att man kan säga väldigt mycket på väldigt kort, på väldigt liten plats. Man kan säga saker som Ashrupurna kulekshana, tårfylld förvirrade öga. Mm. Han vars ögon var tårfyllda och förvirrade.
Just det.
Och sådär. Och då är det bara ett ord. Ashrupurna kulekshana, tårfylld förvirrade öga.
Ja.
Det är rätt praktiskt. Och det var ingalunda ett av de mer extrema exemplen.
Väldigt, väldigt smidigt. Du var inne på hebreiska, så jag tycker vi kan nämna någonting om det också.
Ja.
För det är ju ett väldigt intressant språk, eftersom det är ju ett språk som talades i biblisk tid.
Ja.
Och sen levde det då under lång tid endast som ett bokspråk och som ett religiöst, ett judiskt
ett synagogspråk också till rätt
stor del. Ja. Och sen hände någonting som gjorde att det blev ett talat vardagsspråk igen.
Ja, och det är en väldigt unik utveckling det där, som ju har att göra med unika politiska utvecklingar. Mm. Alltså när man får en stor judisk invandring till det som under ett tag var det brittiska Palestina-mandatet och sådär, och behovet av att skapa en nationalkänsla och så här, och då upplevdes hebreiska som det naturligaste judiska språket att välja, eftersom det var det klassiska judiska språket, och så skapades nyhebreiska. Ja. Det är en mycket unik händelse. Mm.
Men det var ju en person speciellt som sägs vara den moderna hebreiska.
Man brukar nämna Eliezer ben Yehuda. Han var ju inte den enda, va? Han var en viktig galjonsfigur. Han gjorde ett stort lexikon. Han hade det här experimentet att han skulle bara tala hebreiska med sin son och sådär.
Jobbigt för sonen om det sen inte blev hebreiska. Mm.
Itamar ben Avi. Ja. Men han var, Ben Yehuda var inte den enda, men han var en ledargestalt i den där rörelsen. Mm. Det var han.
Mm. Det påstås ju ofta att Jesus var ju, hans modersmål var ju arameiska snarare än
hebreiska. Ja, med all sannolikhet, ja.
Men hur stort var hebreiskan då egentligen? Var det liksom bara ett av flera språk?
Det beror på vad du menar med biblisk tid. Mm. Alltså så här, under perioden före det vi kallar den babyloniska exilen, alltså före 500-talet.
Före Kristus, ja.
då talade den israelitiska befolkningen hebreiska, och det vet vi därför att de skriver sina inskrifter på hebreiska och sådär. Sen togs ledarskiktet år 587-586 i exil till Babylon, och där var inte hebreiska stort, där var det akadiska och arameiska. Mm. Och många där bytte säkert språk redan då, och arameiskan spreds över hela Främre Orienten, dels med babylonierna och tidigare assyrierna, och sen med perserna som spred arameiskan väldigt mycket. Och det gjorde att sen när man fick komma hem igen så att säga 538 så var arameiskan ett rätt naturligt, de upplevde naturligt som ett världsspråk, hela världens, Främre Orientens språk i viss mån. Och det gjorde att hebreiskan och arameiskan hamnade i viss mån i konkurrens, och efterhand så trängdes hebreiskan mer och mer tillbaka. Den talades nog, alltså hebreiska talades nog lite då och då, ända fram på kanske, vi vet inte exakt, men kanske fram till 200 i vår tideräkning, 200 efter Kristus som man säger. Men då mindre och mindre ofta. Ett fräckt exempel är det sista stora judiska upproret mot romarna, det så kallade Bar Kokhba-upproret på 100-talet efter vår tidräkning, i vår tidräkning. Där vi har brev bevarade mellan upprorsledaren Bar Kokhba och hans generaler. Och de skriver på hebreiska, arameiska och grekiska, som var uppenbarligen trespråkiga. Okay. Det är rätt häftigt.
Intressant, ja. Om du skulle på något sätt fånga in hebreiskans karaktäristik, vad är det för typ av språk? Förutom att det är ett semitiskt språk.
Ja, alltså, nu är det ju som sagt klassisk hebreiska jag undervisar i och inte modern. Men om jag skulle fånga in den klassiska bibliska hebreiskan, så är det att det är kärvt. Ja. Det är ett kärvt språk. Det har en kärv skönhet. Det är korthugget. Den klassiska bibliska hebreiskan är korthuggen. Man säger inte mer än man behöver. Det är, klassisk grekiska är ju väldigt pratig, liksom, men den klassiska hebreiskan är kärv och korthuggen.
Men du beskriver den nästan som gammal isländska.
Ja, i synnerhet poesin. Ja. Den klassiska hebreiska poesin har en, tycker jag, ganska fornordisk klang. Ja. Korta, kärnfulla rader. Ja.
Många av de här utdöda språken och antika språken är ju kopplade då till religiösa texter.
Så är det.
Och det för oss in på ett annat utdött språk, gotiskan.
Ja, gotiskan.
Som har ju den här fantastiska kopplingen med silverbibeln då. Ja. Codex Argentum som finns på Carolina i Uppsala, universitetsbiblioteket där. Och gotiskan är ju då ett forngermanskt språk.
Ett östgermanskt
språk. Som också har likheter såklart med svenskan.
Ja, oja, oja, oja. Ja. Starka sådana. Alltså det är som en av de kändaste gotiska texterna. Det är ju Fader vår på gotiska. Den börjar Atta unsar thu in himinam. Alltså, Atta är far. Och unsar är ju som, det känner man igen från tyska om man har läst tyska. Och thu in himinam, du i himlarna. Ja. Wichnai namo thin, må ditt namn bli helgat, va? Namo och thin, va? Ditt namn. Och vigd egentligen, wichnai. Så jo då, det är rätt lätt att se för den som vet vad man ska titta på.
Men silverbibeln är en av få exempel på skriven gotiska.
Ja, det var det stora minnesmärket för gotiskan är bibelöversättningen, och den stora handskriften där är silverbibeln. Sen finns det lite till smått, men det är det som är det stora.
Ja. Och man vet vem som var ansvarig för den här
översättningen. Absolut, det var en man som heter Wulfila Lillvarg som översatte bibeln till gotiska för att ge sina folkfränder någonting att lyssna på.
Men var det ett uttryck för att han ville på något sätt närma Bibeln till sitt eget folk?
Ja, alltså det var ju en slags missionär verksamhet i det där. Det finns en beskrivning av att han ska ha utelämnat kungaböckerna för att de var för att de krigiska goterna skulle ha blivit för entusiastiska av det. Det finns en sån historia i alla fall. Det nu är sant.
Det där återkommer
ju
också.
Om det nu är sant, men det finns
det
en sån.
Det där återkommer ju också, för det nämner ju när det gäller anglosaxiskan också.
Ja, just det. Jo, det finns de här rätt fantastiska breven där en anglosaxisk lärd liksom är mycket skeptisk till det här att översätta gammaltestamentliga texter till anglosaxiska, för att vad ska de nu tro om de här konstiga sakerna där med månggifte och allt vad det är, om man inte har en präst som kan förklara vad det här egentligen ska betyda. Apropå det här med olika nivåer av tolkning, va?
Just det.
Det kanske ändå bättre, tycker de, att behålla det här på i det fallet latin, för att annars kan folk få konstiga tankar för sig om de kan läsa det på sitt eget språk.
Men goterna var väl en germansk folkgrupp som rörde sig ner på den italienska halvan.
Ja, visst, de rörde sig över stora delar av Europa. Då hade de i Italien, de hade de i Spanien och ända ner i, ännu längre söderut.
Men om man tittar på gotiskan som språk, hur pass mycket påminner de om tyska?
Alltså, det som finns i dagens tyska kan man säga, om man ska uttala sig mycket grovt, finns i en mycket renare form. Ja, renare, en dumt uttryck förresten. Det låter värderande, jag menar inte så. Men en mera renodlad form i gotiskan. Du har till exempel skillnaden mellan starka och svaga adjektiv. Den har du redan på gotiska. Du har, jag tar heter ichneme.
Ja. Men kan man säga att gotiska på något sätt är någon slags embryo till tyska? Eller
det kan man inte säga. Därför att,
det har varit olika utvecklingsvägar.
Tyska är ett västgermanskt språk.
Ja, och det här är ett östgermanskt.
Och det här är ett östgermanskt språk. Ja, okay. så tyska härstammar inte på något sätt från gotiska. Okay. Nej,
men
båda härstammar från urgermanska.
Just det.
De germanska språken är ändå så tajta än idag. Så att man ser det där germanska ursprunget väldigt väl fortfarande.
Ett annat intressant då germanskt språk är anglosaxiskan, eller fornengelskan. Den korta varianten är väl att angler, saxare och andra germanska stammar då kommer till de brittiska öarna. Och de keltiska folkgrupperna då liksom förskjuts. Så det kan man ju se idag att det är de keltiska språkfamiljen, då är det ju Skottland och Wales och
Irland.
Och sen så tidigare då lite
Isle of Man.
Isle of Man, Cornwall.
Cornwall, precis.
Och Bretagne, Frankrike då. Men att de förskjuts bort och det är liksom, det kommer då germanska folk dit och börja prata någonting som då idag betecknas som anglosaxiska eller fornengelska.
Ja.
Men du framför en tes i din bok att det här skulle kunna betraktas som någon typ av kreolspråk.
Ja, det där är inte egentligen min tes, utan den har funnits länge. Det jag försöker hävda är kanske inte så hårt att säga att modern engelska är ett kreolspråk. Men däremot är det så att när engelskan kommer in i sin medelengelska period så kommer det in väldigt, väldigt mycket normandisk franska i det. Massor av franska lånord helt enkelt. Och idag så är engelskan oerhört full av dels franska lånord och dels latinska lånord. Och det germanska är liksom bara en del av ordförrådet, och men en väldigt frekvent del. Så jag skulle inte gå så långt som att säga kreolspråk, men det finns en stark uppblandad ordmängd.
Ja, just det. Men anglosaxiskan eller fornengelskan blev ju också ett väldigt spännande litteraturspråk. Ja. Och Beowulf-legender, Beowulf-sagan är ju kanske det mest kända exemplet. Ja. Som har influerat en massa andra, som Tolkien var ju extremt influerad av Beowulf.
Ja visst, och han var influerad av anglosaxisk litteratur överhuvudtaget. Det var ju hans specialitet. Men jo, alltså, anglosaxiskan är ganska speciell på det sättet att det är ett av de tidigaste exemplen på att ett folkspråk i Europa som inte är latin i Västeuropa då fick en stark litterär status. För under medeltiden var det ju ofta så att man skrev på latin och så talade man någonting annat. Va? Man talade galloromanska eller man talade något annat romanspråk eller man talade något germanspråk, men man försökte skriva på latin så gott man kunde. Va? Men där är det till väldigt stor del den anglosaxiska konungen Alfred av Wessex, Alfred den store, som drev det här väldigt hårt, att vi ska ha det i vårt eget språk, både latin och anglosaxiska. Och då blev det naturligtvis också en väldigt massa litteratur på anglosaxiska som resultat av att han gynnade det egna språket.
Så det var en medveten kulturpolitik?
Ja, det är absolut så. Absolut så. Och där var de tidigt ute.
Just det. Och Beowulf är också en sån här hjältesaga.
Ja.
Och där Beowulf, man tror att han kan ha bott någonstans i närheten av där vi sitter.
Ja, alltså det beskrivs ju där att han åker över havet till vad som verkar vara Danmark, säger jag.
Ja. Han kan ha varit en tidig skåning.
Ja, han var get, vilket är ett ord man ibland sätter, ofta kopplar åt göter och sådär.
Just det. Ja. Nu har vi pratat en hel del om utdöda språk och utdöda språk som ändå har återuppväckts på något sätt. Men vi fick en fråga i podden för ett tag sedan som handlar om hur vi kan tänkas kommunicera med människor i framtiden när vi inte vet om de behärskar vårt språk eller inte. Och det är roligt, lite roligt, för då du fick ju ett uppdrag av Svensk kärnbränslehantering som är ju den instans som ska hantera då kärnbränsleförvaring för en ganska lång framtid.
Ganska lång framtid, ja, det kan vi kalla det. Ja.
Berätta lite om det uppdraget.
Ja, det var lite kul. De ringde mig från SKB, Svensk kärnbränslehantering AB, och sa ungefär, är det du som håller på med en massa gamla språk? Och det fick jag ju erkänna mig skyldig till. Det som var saken där var att de ville att någon skulle skriva lite vetenskapligt kring just de här frågorna. Hur kan vi språkligt eventuellt kommunicera med framtida kulturer kring vart vi har stoppat det här materialet i jorden då, för att folk inte ska få strålsjuka och cancer och grejer. Så jag gjorde det och vi gjorde ett litet forskningsprojekt av det där, och jag skrev två artiklar som publicerades 2015. Där den ena då handlar om gånger då mänskligheten har lyckats respektive misslyckats med att förmedla teknisk information över mycket långa perioder. Och jag tar då upp olika fall, till exempel ett känt fall är den här grejen som kallas för antikytera-mekanismen, som är en slags, man kan beskriva det som en slags antik grekisk dator, analog dator nästan, en mycket mycket avancerad mekanisk kalkylator för himmelspositioner och sånt. Och den visste man alltså inte om. Man visste inte om att det i den antika Grekland, den antika kulturen överhuvudtaget, att det fanns den typen av grejer, tills man fysiskt hittade den här i ett skeppsvrak utanför den grekiska ön Antikythera. Det är därför den kallas så. Och först sen då har man idag kunnat liksom förstå vilken typ av teknisk nivå det här var. Och det var ju alltså ett sånt fall där teknisk information gått förlorad, därför man visste inte att det här fanns. Och så är det andra fall, ett annat sånt fall jag tar upp handlar om antik vattenteknik, som är någonting min kära far har forskat mycket om. Där man i och för sig visste att man i det romerska imperiet hade vattenmöllor, men man hade inte förstått hur mycket de användes, för man var ofta fast i den här föreställningen att ja, men man hade ju bara slavar som gjorde jobbet. Tills man man utgick liksom från detta länge, tills man faktiskt började se hur mycket vattenmöllor det faktiskt fanns arkeologiskt, och insåg att det var faktiskt så att ofta var det mycket, mycket billigare att mala med vatten än att mala med slav, om man ska vara krass, därför att det kostade mer med underhåll och så, och mat. Och där var också sånt fall att man kände till att tekniken fanns, men man hade helt underskattat skalan på den. Och det är ju en sån sak man skulle kunna tänka sig i framtiden, att man i och för sig vet att vi använder kärnenergi, men helt missförstår skalan på det. Så tar jag också upp antika gravtexter. Jag nämner till exempel en fenicisk gravinskrift tillhörig kung Eshmunazor den andra, där han då varnar: den som eventuellt öppnar min sarkofag och tömmer den, de ska bli drabbas av gudarnas vrede, och så dras upp några sådana här förbannelser. Men det ändrar ju inte det faktum att den där sarkofagen idag finns i Louvren. Det var ingen som brydde sig, va? Och jag använder då det som illustration av det här, men det räcker inte att man bara förstår orden. Nej. Man måste ju också tro på symbolsystemet. Jag menar, vi kan tänka oss en framtid där folk tror att ja, men kärnkraft, det var någon liksom vidskepelse som man trodde på förr. Det finns ingen, det här med radioaktivitet, det var bara något de trodde på förr, det finns inte. Man kan tänka sig en sån situation.
Ja, ja. Ja, precis, det handlar om någon slags djupare förståelse.
Precis, alltså det är dels problemet med det rent språkliga, va? Ja. Det tar jag mycket upp i den andra artikeln, det här med hur mycket just språk förändras på bara 1000 år eller bara 50 år. Och det här att vi kan faktiskt inte säga egentligen någonting om vilka språk som talas om 100 år. För det beror på politiska saker. Det finns i, inte bland språkvetare, men allmänt finns det ibland någon slags föreställning bland en del människor om att vilka språk som blir framgångsrika, att det på något sätt har någon slags darwinistiska skäl, att vissa språk liksom är mer starka än andra till sin natur, men så är det inte. Det faktum att engelska är så spritt idag, det beror på konkreta politiska och militära utvecklingar. Det har att göra med det brittiska imperiet, och det har att göra med USAs roll i väst efter 1945. Och den typen av utvecklingar är väldigt svår att säga om. Jag menar, får vi ett tredje världskrig så kommer det att ändra språkkartan. Det kan vi vara rätt säkra på. Nu hoppas jag vi slipper det. Men...
Just det. Men vilka tror du då är de viktigaste kriterierna för att framtida människor ska förstå vad vi skriver idag?
Jag tror det är flera saker. Jag skulle personligen gissa på att dels gäller det att vara som man säger, redundant, alltså använda fler språk än man tror man skulle behöva och mer information än man skulle behöva. Jag tror att det är viktigt att använda olika typer av stillägen och ordförråd. Vi kan ta som exempel etruskiska. Det finns ganska mycket etruskiska bevarat, men det allra mesta av det är bara är mycket korta inskrifter som beskrivs, gravinskrifter. Det står person si och så, levde så och så länge, hade det här ämbetet, dog. Mm. Och det gör att de orden har vi bra koll på. Därför de återkommer. Mm. Svalke, han levde. Lupuke, han eller hon dog. Mm. De orden är jätteväl bevarade, men det är just den vokabulären. Vi kan tänka oss en framtid och svenskan framförallt är bevarad i liksom Enskede 42 eller finskan i det här stereotypa Eisa Peite liksom, som folk driver med. Men jag menar, just för att det är texter, det är rader som förekommer hela tiden. Och om man då hittar en svensk text som beskriver kärnteknik så kommer man inte att hjälpa att man har alla de här texterna om Enskede 42. Va? Så att det är viktigt att använda olika stillägen och olika vokabulärer. Mm. Sen tror jag också att den här frågan är i sig ett argument för att satsa på den historiska språkvetenskapen. Därför att om vi tänker oss 2000 år in i framtiden, om det ens finns en civilisation då, så vill det till att det finns några människor som kan det här med språkhistoria för att kunna med ljudlagar och gamla lexikon eller vad du vill läsa våra texter idag. Mm. För håller vi inte detta vid liv så kan vi skriva hur mycket som helst och det kommer ändå vara gallimatias.
Men om man skriver det på 10 olika språk så ökar chansen i alla fall. Men jag tänker på Rosetta-stenen till exempel. Just att man knäckte hieroglyfernas gåta genom att den också var skriven på, om det var grekiska.
Ja,
så det är väl inte helt dumt.
Nej. Det är ju en inte helt ovanlig grej, just det här med bilingver som man kallar, alltså tvåspråkig, eller till och med ibland trilingver med tre olika språk. Ja.
Men sen det här med materialet måste också spela en oerhörd roll.
Ja, visst. Där är det ju viktigt att man använder sig av beständiga material, därför att papper är väldigt, väldigt förstörbart. Digitala medier nästan ännu mer. Sånt som bara finns på nätet ska vi inte ens tala om. Och även om vi talar om sånt här som DVD-skivor har ingen särskilt lång garanterad hållbarhet och sådär. Så att det är viktigt att hugg i sten alltså. Uh-huh. Det faktum att akkadiska är så extremt välbelagt, det är ett av de mest välbelagda antika språken som finns, det beror på att man skriver på lera. Det beror på att man skriver på lera. Det är det som är skälet.
Just det,
för lera bevaras väl.
Medan papyrus är lite mer flyktigt.
Ja, arameiska var ett enormt stort språk i antikens främre orient, men vi har inte lika mycket, vi har mycket arameiska, men inte lika mycket, och det beror helt enkelt på att man skrev på papyrus och vellum. Och det vittrar, om man inte är till exempel i Nilsanden eller så.
Men det här, dina tankar om hur vi ska kommunicera liksom in i framtiden, har det fått dig att tänka på något annorlunda sätt när det gäller dina resor tillbaka i tiden?
Ja, alltså det har fått mig att se på mitt skrås roll på ett annat sätt. Därför att det ofta kan folk i allmänhet, och kanske ibland även vi själva, får för oss att det finns ju ändå ett slags hobbydrag i det här. Men att det här är faktiskt livsviktiga saker. Inte bara för kulturen med någon sorts darrande röst. Utan det är livsviktigt för att kunna förmedla oerhört vital information, i det här fallet direkt livsavgörande information. Och det här, nu är just det här med kärnbränsle ett väldigt extremt fall, men det finns andra liknande saker där detta att hålla en språklig, historiskt informerad vetenskaplig kultur vid liv är fullständigt livsviktigt. Och där måste man, där kan man inte räkna ut exakt vilken del av de här disciplinerna som kommer att visa sig viktig.
Nej.
Man måste hålla hela köret vid liv, för att man kan inte förutse vilket språk som blir det viktigaste, man kan inte förutse vilken text som blir det viktigaste, men någon kommer det att bli.
Ja.
Så det har verkligen, så det får det här med textforskning och historisk språkvetenskap att hamna i ett annat ljus, det gör det.
Det var ju väldigt bra avslutande ord, tyckte jag.
Ja.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du är nyfiken på att veta mer om?
Ja, det har jag väldigt många. Alltså så här, jag har en lapsed programmer i mig. När jag var ung och kvasintellektuell och 13-åring, då försökte jag lära mig att programmera, och det gick så där. Men jag önskar att jag hade hållit det vid liv mer. Ja. Så där har vi en hint.
Men ett avsnitt om programmering, det har vi inte haft. Så det är ett mycket bra förslag. Mm. Mm. Ola Wikander, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Tack för att vi fick komma.
Ola Wikander om utdöda språk och hur vi ska tänka när vi ska kommunicera med framtiden. Så vill du säga någonting till folk om sådär en 100 000 år, så skriv på ett beständigt material och helst både på baskiska och hebreiska, som jag antar att du behärskar. Vi som gör den här podden, som helt säkert inte överlever 100 000 år, heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och prenumerera på oss i din poddspelare, så blir vi väldigt glada. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.